Jesus, att det inte finns någonting som är bättre än dig, Herre. Just här och nu, Herre. Tack att vi får omfamna dig just nu, Jesus. Vi får ta till oss dig som den du är, Herre. Jesus, du är underbar och vi upphöjer dig och vi tillber dig. Vi tar emot dig just nu. Där vi är, där vi sitter eller står, så öppnar vi våra hjärtan, oss själva för dig. Vi räcker ut våra händer till dig och säger tack Jesus, välkommen. Omfamna dig, ditt ord och den du är, din vilja och din plan. Vi vill tacka dig för det året som har gått, men vi vill ännu mer tacka dig för det som ligger framför. Tack för 2019 som vi snart går in i, Herre. Tack Jesus för de planer som du har för det året som kommer, Herre. Tack att vi inte behöver frukta, utan vi kan ha en tillförsikt eller vila, Herre, i att vi är i dina händer, Herre. Du har förberett så mycket för oss, Herre. Goda gärningar, Herre, som vi ska vandra in i den nåd som du har gett oss, Herre. I Jesu namn. Amen. 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 God fortsättning, som man brukar säga allihopa. Och varsågod och slå dig ner. Tack Kevin och teamet. Nu skulle man vilja bara kramas lite. I flera som man inte hunnit att heja på. Så vi gör så här. Kan vi ge en sån kram? Ja, vad gott. Känns lite godare då att predika. Hur? Så gott att se er allihopa. Speciellt er som har varit iväg lite grann. Speciellt länge. Finns kanske andra också som vi inte har sett. Inte setts på tag. Och nu ska vi gå in i Guds ord. Så roligt att få predika och få dyka in i Guds ord tillsammans med er. Jag är lite grann kvar i julen så där på ett sätt, men ändå har lämnat den. Jag har läst en hel del om julevangeliet, Lukas och Matteus och de sammanhangen nu det senaste som handlar om Jesu födelse. Och nu är vi ju faktiskt efter jul. Och man tänker att nu är det över. Det är det ju på ett sätt, men för Josef och Maria, när man läser om dem, så var det verkligen inte över efter att Jesus hade fötts. När man läser om Jesu födelse så förstår man att det var ju snarare då kampen började och det riktiga jobbet. För det fanns en som heter Herodes, som vi läser om, som ville allt annat än att Jesus skulle växa upp och bli den kung som profeten hade lovat. Och han hade hört ryktet om den här Jesus. Och han sände ju dit de vise männen med uppdrag att kolla vem han var. Tack och lov så lydde de vise männen det de fick till sig om att de inte skulle gå på Herodes planer. Utan de gick inte tillbaka till Herodes och berättade om vad Jesus var någonstans. Utan de förstod att Gud hade en plan för Jesus. Men de förstod också att Herodes hade onda avsikter. Och döda Jesus barnet. Idag ska jag tala om kampen om Guds ord i våra liv. Och det är ju en del i den, en predikan i den serien som vi har varit inne i ett tag nu. Om den andliga kampen. Den andliga striden och att vinna seger i den andliga kampen. Och för Josef och Maria så var det ju en kamp som startade i och med att Jesus föddes. Så det var att faktiskt resa upp Jesus, fostra honom och leda honom in i den plan som Gud hade för honom. Och när vi läser i Johannes 1 så läser vi att Jesus är ordet. Så det var en kamp om ordet. Kamp om Jesus och den plan och det ord som skulle gå i fullbordan. Jag tror vi ska få ett bibelord här också. Vi ska läsa Lukas 2:52. Och du får gärna slå upp det om du vill. Där du är. Jag tror att vi kan få upp det här, David. Där kommer det. Där står det att hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Och vi kan också läsa i vers 40. Står inte med här. Men där står det något liknande. Det står att pojken, alltså Jesus, han växte till och fylldes av kraft och vishet. Och Guds välbehag vilade över honom. Det är sådana verser som man lätt bara liksom läser sådär. De sista verserna sådär. och tänker att ja, det var ju bra. Men det här var ju liksom ett av syftena, att Jesus skulle växa upp. Och för dig och mig, när vi föds, så har ju Gud ett syfte och plan för våra liv. Och jag tänkte en del på det här med att det faktiskt är så att det finns en slags kamp om ditt och mitt liv. Om att Guds plan ska gå i fullbordan i våra liv. För Gud vill att vi, precis som Jesus gjorde, nu var ju Jesus, han var ju också Gud. Så det är ju inte riktigt jämförbart på det viset. Men vi kan ändå se att Gud vill att vi ska växa upp, att vi ska fyllas av kraft och vishet. Att Guds välbehag ska vila över oss. Att vi ska gå i Guds plan för våra liv. Och det finns ju en Herodes som också vill förgöra Guds plan över dig och mig. Denna världens ande. Herodes var ju väldigt tydligt att det var dåtiden, den världens ande. Det som härskade och regerade emot Guds plan på den tiden. Likadant så har vi ju krafter idag som verkar emot dig och mig. För att vi inte ska ta emot och planteras, rotas i Guds ord. Att Guds ord får ta plats i våra liv. Och nu är det så fantastiskt att se hur det var både ängeluppenbarelser och drömmar bland annat som varnade Josef och Maria och vägledde dem igenom den här förföljelseterrängen som de vandrade i. För de fick ju fly, faktiskt bli flyktingar, ta med sig Jesusbarnet för att skydda honom ifrån det fruktansvärda barnamordet som Herodes sände ut bud om, att alla som var under 2 år skulle dödas. Och de fick fly och sen så fick de ett budskap från en ängel som sa att nu är Herodes död, nu kan ni komma tillbaka och så vidare. Och så blev de ledda på det här viset och de blev beskyddade utifrån den plan som Gud hade med Jesusbarnet. Jag tänkte jag skulle dela en liten personlig sak också nu så här i början. För jag tror att Gud har verkligen en plan för oss som sitter här, för dig och mig, för varje människa har Gud ett syfte och en plan. Och i den här kampen då så kan vi också se kanske tillbaka på våra liv eller tidiga generationer hur Gud har varit med och skyddat. Och min mamma har ett jättestarkt vittnesbörd så jag tänkte bara dela kort här. Yes! Vilken glädje! Och du var med i den här lilla, man kan lyssna på hjärtat också, perfekt. När min mamma var 9 år så var hon med, men hon blev påkörd av en bil. Och hon mirakulöst överlevde. Och natten innan, så när min mamma och hennes, ja min mormor då, satt och bad aftonbön tillsammans, så såg min mamma en ängel. Mormor såg det inte, men min mamma hon bara ropade ut, titta, titta en ängel! Och så drog hon täcket över sitt huvud. Hon satt och berättade det här nu för några veckor sedan när de var hemma igen. Och det blev liksom så levande för mig igen. Jag har ju hört det under min uppväxt, men vet man glömmer bort. Men så förstod jag vilken stark upplevelse det var för min mamma. För det var en jättestark ljusgestalt i rummet när de satt och bad. Och den var så ljus, det var så mycket kraftfullt så hon var tvungen att liksom dra täcket över sig. För att liksom det blev för mycket. Och mormor undrade liksom, vad var det här? Hon märkte ju ingenting, såg ingenting, utan det var en uppenbarelse. Och dagen efter då så cyklar mamma till skolan på sin cykel och en personbil kör över henne. Hon voltar över bilen och slår i huvudet och hamnar på intensivvårdsavdelningen. Och vaknar upp sen och läkaren säger att hon måste ha haft änglavakt. Och morfar, hon är inne också på sjukhus. När de då vakar vid sjukhusbädden så får min morfar också en... Han ser, det ju inte ofta, man brukar nästan skoja om det att Gud skriver liksom inte på väggen. Men han såg bokstavligt talat en skrift på väggen där det stod frukta inte. Väldigt, väldigt stark liksom, erfarenhet. Och jag tänkte på det här, vad hade hänt om min mamma hade dött? Jag hade inte levt, jag hade inte stått här. Och tänker jag så här, Gud har ju en plan för mitt liv. Tänk om det var så att han visste, Gud hade en plan för min mamma och min pappa att vi skulle födas och att vi skulle gå i Guds syften och planer. Gud hade en plan för min mamma för det som hon har fått betyda för så många människor. Då blir det väldigt starkt när man förstår att det också finns en kamp. Inte att vi ska gå in under en fruktan. Snarare veta att Gud är mycket större, mycket mäktigare. Och han har sina allierade. Han har både änglar, vi har bönen, vi har blodet. Vi har så mycket att ta tillvara på i den andliga kampen. För det vi vet att vi vinner seger med honom. För hans resurser och allt det som han har är så mycket större. Och Gud visste om. Då kan man tänka, ja, varför stoppade inte Gud att det hände och så vidare. Och de där frågorna kommer vi inte få svar på här. Men det jag vet, det är att Gud beskyddade. Att min mamma överlevde. Hon fick inga men efter den här olyckan. Och de saker som Gud har tänkt fick gå i uppfyllelse. Och det är så starkt, det är så fantastiskt. Och jag tror att det är så för oss var och en att i den här andliga kampen så vet vi att Gud vill vinna seger. Men att vi också behöver ta till oss Guds planer och ta till oss det som Gud har för oss. Matteus 13 är ett sånt där ställe också som handlar om Guds ord. Och det är ju liknelsen om sodden. Jag tror vi får den här också. Matteus 13, 1-9. Jag ska inte läsa alla de här verserna, men du får gärna göra det när du kommer hem. Men den här liknelsen handlar om en såningsman som går ut och sår i en åker. Och de här fröna, de ramlar på lite olika ställen. En del de hamnar på vägen där det är väldigt hård jord och fåglarna kommer och plockar bort det. En del hamnar bland där det är grusigt och stenigt. Och det växer snabbt upp men de får inga rötter så det vissnar ganska så snart. Och en del faller bland ogräset där det snabbt blir utkonkurrerat för det är så mycket annat ogräs som tar liksom kraften från fröna. Från den lilla plantan. Och en del faller i god jord och bär, ja, vad det står, 10-falt, 30-falt, 60-falt, 100-falt. Ja, det bär i alla fall stor frukt. Och Jesus förklarar här senare att sådden, de här fröna, det är ju Guds ord som planteras i våra hjärtan, i vårt liv. Och beroende på hur jordmånen är, hur mottagligheten är, påverkar det mycket Guds ord får plats och utrymme att påverka, växa upp och föra oss in i det som ordet har tänkt ska växa till i våra liv. Och den plan han har för oss. Och där kan man säga att det finns ju då en kamp om att Guds ord ska ta plats och slå rot. Och det som vi ibland säger är den andliga kampen är kanske ibland eller många gånger och i de flesta fall en kamp om att Guds plan och ord i våra liv ska slå rot och få ta utrymme. Det är ju väldigt praktiskt och konkret egentligen. Men om det tas emot och det slår rot, då förändrar det oss. Det fyller oss med Guds planer och det för oss in i det som Gud hade tänkt för oss. Redan i syndafallet kan vi ju se första Mosebok 3. Det är också så tydligt uppenbart vad fienden vill. Fienden ville ifrågasätta Gud, eller hur? Guds ord. Han ville få dem att ifrågasätta Guds ord. Har Gud verkligen sagt? Eller, ni ska visst inte dö. Ät nu av den här frukten. Lita inte på det som Gud har sagt. Ta inte till er Guds ord. Ta inte till er det som någonting värdefullt och dyrbart. Utan ställ er på lite avstånd och ifrågasätt det. Jag tror att det är just det här att omfamna Guds ord som är nyckeln många gånger. Vi lever ju i ett lite grekisk influerat tänk. Jag tittade lite grann på det här i Guds ord när det gäller att ta till sig Guds ord eller att betrakta Guds ord. Jag ska se om man kan få uttrycka mig rätt här nu. Det finns ett ord som heter insikt i Bibeln. Och jag drog upp bibelappen och la in ordet insikt. Och det kom upp ungefär 48 gånger när jag sökte det på det bibelappen. Och det är säkert inte en exakt siffra. Men det slog mig att ordet insikt nämns väldigt, väldigt många gånger i Bibeln. Och jag har inte tänkt så mycket på det där lilla ordet innan, så jag tittade lite grann på det. För just det här med att ta till sig någonting, att se någonting. För ordet insikt, det har ju med klarsynthet, det har med förståelse att göra. Och i grekiskan så är det epignosis. Och när man läser Nya testamentet så är det ju i bland annat en grekiskt influerat tänkande, en grekisk kultur som finns där väldigt tydligt. Och i den grekiska kulturen som vi också präglade väldigt mycket av, det är att man betraktar någonting. Man ser någonting utifrån. Så här. Så jag skrev lite grann här. Kunskap, det är något man kan se på sakligt och med distans. Verkligheten är opersonlig. Där Gud bara är en sanning, är en sanning eller en idé. Men utifrån det bibliska perspektivet så ser man på kunskap utifrån någonting personligt. Det är en verksam verklighet och kraft som man tar till sig, som bekräftar sig självt. Och det här har ju också med, man kan man läsa mer om det här gnostiska tänkandet. Man delar upp saker, andligt, verkligt och så vidare. Och man fragmenterar sig, delar upp världen och livet på olika sätt. Och det finns inte i bibelordet, utan det är allting en helhet. Och det handlar om att, nyckeln här då, det handlar om att ta till sig sanningen, ta till sig ordet på ett personligt sätt. Att känna Guds ord, inte se på Guds ord och Guds plan som någonting som man distanserar sig ifrån. Det här blir lite djupt nu, men det finns en väldig botten i detta som jag tror vi behöver få tag på. För om vi ser på Guds plan som någonting som ligger utanför oss själva och som vi bara kan med vårt intellekt och vårt tänkande tas fram till, då missar vi det Gud har tänkt. För att han kom och blev människa. Och han vill att vi omfamnar hans ord, hans plan. Kanske var det därför som Guds ord var tvungen att bli ett litet Jesusbarn. Tänk Jesusbarnet som blev omfamnat. Alltså det finns någonting i detta, en sårbarhet. Jesusbarnet, Guds ord, var tvungen att bli omfamnat av Maria och Josef. Likadant behöver vi omfamna ordet Jesus i våra liv och ta in det som någonting dyrbart. Det står på flera ställen här om insikt. Jag ska ta några exempel. Första Timoteus 2:3. Kan vi ta till exempel då? Ni får gärna vara med och bläddra lite grann i era biblar om ni vill, eller era bibelappar. Bibelapparna hörs inte lika mycket, så inte lika roligt. Första Timoteus 2:3 står det. Ska vi se där. Sådant är rätt och behagar Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vi tar andra Timoteus 3:6 också. Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär, och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Så ständigt undervisas. Alltså är det så att vi kan ha kunskapen, men inte insikten. Alltså inte ha den förståelsen eller känna Guds plan. Och steg ett, det är ju att ta emot Jesus som frälsaren. Att få insikt om sin synd, vårt behov av Guds nåd, och ta emot honom som vår frälsare. Men också att ta till oss Guds plan för våra liv, Guds ord för våra liv. Psalm 119, vers 105 säger: han är en lampa, ett ljus på vår stig, som lyser upp, som ger oss insikt för de olika stegen vi ska ta i våra liv. Nattvarden är någonting som verkligen hjälper oss att förstå det här. Hur vi kan ta till oss någonting som känns abstrakt, som kan tyckas abstrakt, som så konkret. Guds nåd och förlåtelse. Nattvarden är ju ett sätt, en hjälp för oss också att kunna handgripligt dela brödet, ta emot vinet som Jesu blod. Och på så vis blir förlåtelsen och det Gud har gjort för oss väldigt konkret. Församlingen är ju någonting väldigt konkret. Och jag tror att det grekiska tänkandet, jag tror att det ligger till väldigt mycket till grund av hur vi delar upp församling och Jesus. Men när man läser i Bibeln så kan man inte dela upp, det hänger ihop. Jesus och församlingen liksom hör ihop. När Paulus förföljer de kristna och Jesus kommer där och säger: varför förföljer du mig, säger Jesus till Paulus när han förföljer församlingen. Det hänger ihop, och att vi kan inte dela upp olika saker, utan det är ett, det hänger samman. Och då ska vi läsa Filipperbrevet 1:9. Här blir det väldigt konkret. Det står att min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt. Alltså leda er fram till en fullständig och ingående kännedom. Konkret, närvarande alltså. Och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Vad är bönen? Att kärleken i församlingen ska överflöda så mycket så att det ger oss rätt insikt och förståelse för Guds plan för våra liv. För det som Gud har tänkt. Och vad kan då ibland behövas oss emellan, faktiskt, för att vi ska få insikt? Vad kan hjälpa oss i den andliga kampen när vi kanske inte ser alla gånger själva? Jo, det är att vi vågar att tala Guds ord och tala sanning till varandra. För om vi älskar varandra så mycket så att vi till och med är beredda att säga det där lite obekväma som får oss att aha, det där har jag inte tänkt på. Vet ni, jag gifte mig. Då fick jag ju höra ganska många grejer. Jag tror att det är fler som är med om det. Som jag inte hade en tanke på. För jag hade inte fått insikt om det. Jag hade inte haft insikt om att jag ofta åt med öppen mun. Till exempel. Det var inte så jättetrevligt. Men när man har någon som älskar den så mycket. Så du kanske skulle tänka dig för att kanske... Eller... jag har ingen aning om att jag snarkade, till exempel. För det är ju ingen som hade hört det eller sagt det till mig. Förrän det var någon som störde sig tillräckligt mycket på det. Men hade tillräckligt mycket kärlek att säga det på ett sånt sätt så att jag kunde ta det till mig. Och gå till öron, näsa, hals och förstå att jag hade inte sömnapné, men jag behöver använda kortisonspray för jag har lite trånga luftgångar. Ja, så. Du fick hela den storyn. Men vad är det som leder oss fram till insikt då? Kärleken, precis. Amen. Kärleken. Och då kan man inte koppla loss församling och jag lever mitt individuella kristna liv. Jag och Jesus. Utan vi behöver förstå att Guds ord är inte grekiskt eller på det viset eller gnostiskt. Utan det hänger ihop. Han har satt oss i en gemenskap, en församling. För att vi ska formas, vi ska få insikt om sanningen. Vi ska få insikt om saker som vi kanske måste ändra på för att hitta rätt. För att komma kanske lite mer i kurs. För det är faktiskt så att vi behöver varandras korrigeringar. Och det här är lite den obekväma delen av predikan. Just att överlåta oss till det. Men också faktiskt att jag kanske måste säga det på ett så kärleksfullt sätt som möjligt. Ibland trampar man någon på tårna, så är det oundvikligt. Men jag kan i alla fall göra mitt bästa att inte göra det. Utan att ta ett steg tillbaka och försöka säga det på ett så vänligt sätt så att mottagaren inte först och främst blir sårad och stänger sig. Utan kan känna att du har nog rätt i det där. Jag behöver nog ändra mig på det där. För annars kanske jag inte riktigt... Jag kommer fel. Och det är den här balansen. Det här är ju inte kontroll. Utan det är ju omsorg och kärlek. Och här tror jag vi skulle gå in i det här året som kommer. Och bli lite modigare. Att våga slipa varandra. Det är inte lätt. Och det är inte alltid att den som kommer med någonting kanske har rätt. Vi ska inte bara ta emot allting från vem som helst. Men när man vet att det är någon som älskar mig. Det är någon som har det gott uppsåt. Då kan man faktiskt tänka till lite extra. Och då är det lite lättare att ja, men det där kanske stämmer. Ja, ibland behöver det lite tid att sjunka ner. Först, visst jag kan bli arg när någon säger till mig. Nej, men så är det inte alls det. Men så tänker jag till lite grann. Och förstår att nej, men de har nog faktiskt rätt. Jag kanske ska ta och ändra mig. Så Guds ord vill ge oss insikt så att vi ser och vi ser sanningen. Jag skrev kejsarens nya kläder också här. Ibland kan det ju vara så att det är kejsarens nya kläder. Alla ser det, men ingen vågar säga det, eller hur? Och det är ganska pinsamt. Hade jag stått med öppen gylf nu, hade jag uppskattat om Christian kom fram och sa det till exempel. Men det kan vara så även i våra liv att alla ser det. Men ingen vågar riktigt ta i det eller säga det. Och här tror jag är väldigt bra om vi vågar att göra det. Guds ord ger oss också insikt om synd. Och här läser vi Romarbrevet 3:20. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. För genom lagen ges insikt om synd. Guds ord är en väldigt bra spegel. Man kan ibland undra när man vaknar. Oh, vem är det där? Jo, det är... Sen när man har fixat till sig lite, håret står åt alla håll, så känns det lite bättre. Och det är ganska svårt att hålla sig fräsch utan en spegel, eller hur? Det kan stå lite alla möjliga håll, eller om man har, vet, man har fixat med något, jobbat praktiskt eller bytt däck eller något och man kommer in i helt olja i ansiktet. Det är ganska bra att ha en spegel så att man vet vad man behöver tvätta sig. Guds ord ger insikt. När vi speglar oss i Guds ord ger insikt om synd, om saker som vi också ska göra upp med. Och det jag pratade om innan behöver inte nödvändigtvis vara synd. Det är bara att vi behöver fostras av Guds ord. Vi behöver rätta till lite saker. Och vi behöver hamna på rätt kurs om vi är på väg att hamna ur kurs. Kanske det är någon som ser det på ett kärlekfullt sätt och hjälper oss upp på vägen. Men Guds ord hjälper oss också att ta bort det där som behöver tas bort ifrån våra liv. Och framförallt så ger Guds ord insikt om nåden. I Efesierbrevet 1:7. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. På grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Här kommer det ordet igen, det lilla ordet insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus. När vi får insikt... Sam delade här. Jag tror att du fick insikt om korset. Du fick en djupare förståelse för vad korset innebar för dig. Och du kunde omfamna korset på ett nytt sätt. Och det fick en konsekvens i hur du i din som fortsatta vandring med Gud. När vi får insikt om saker, när den helige ande ger ljus på ordet, när något syskon hjälper oss att se saker på ett nytt sätt, när vi kommit i fel hjulspår. Det hjälper oss också att leva i den nåd som Gud har för oss. Men det är ju framförallt när vi förstår Guds nåd och tar till oss Guds nåd som vi också kan ta till oss det Gud har för oss. Okej, jag ska ta punkt nummer 2. Jag har talat om att Guds ord ger oss insikt, men det ger oss också inriktning. Ibland behöver det så att vi behöver lite styrfart. Vi behöver lite styrfart på våra liv för att kunna styras. Ni vet, en bil som man inte kör är väldigt svår att styra. Jättetrögstyrd. Särskilt gamla utan servostyr. Ni vet, man fick kämpa. Och jag tror verkligen att Guds ord ger oss en styrfart. Eller för oss framåt. Hjälper oss att ta steg och röra oss i den riktningen som Gud har. Och nu har vi ju 2019 framför oss. Och Gud vill att vi ska inte stanna 2018 i fruktan eller missmod eller grämelse över det som vi inte gjorde eller det som vi gjorde som vi ångrar. Utan Gud vill att vi ska fortsätta att gå in i 2019 i en förvissning och vetskap om att Gud har hand om oss. Och då behöver vi röra oss in i 2019 i en tro på att wow, Gud har bra saker för oss. Den bild som jag har tänkt på när det gäller detta, när det gäller styrfart, det är inte en bil i det här fallet, utan det är faktiskt en båt. Jag har inte jättemycket erfarenhet av båt, så jag är ute på hal is. Det jag pratar om har egentligen inte jättemycket koll på. Vi har säkert en del som har båt och kan det här mycket bättre. Men en segelbåt i alla fall. Jag förstår så mycket som att en segelbåt behöver ha ett segel. Och det behöver ha någonting som kallas köl som stabiliserar upp båten. Och då skulle jag vilja avsluta med det här att om kölen är Guds ord, det som ger stabilitet neråt, och seglen är den helige ande. Det är egentligen vinden som blåser seglen. Men när vi spänner upp seglen så lyssnar vi till den helige ande. Då får vi fart framåt. Och i den andliga kampen där det är en strid om att vi ska leva efter Guds plan i våra liv, så tror jag vi behöver ha rötterna i Guds ord. Och vi behöver stå fasta i vad Gud har sagt. Och se, få insikt i Guds ord. Men vi behöver också den helige ande som för oss framåt. Och jag fuskade lite. Jag läste lite grann om det här nu då. Jag sökte på ordet köl och ordet segel. Och jag tycker det stod så otroligt bra. Köl är den del av en båt eller ett fartyg som befinner sig längst ner på skrovets botten. Kölen var den stock som man utgick ifrån för att bygga de tidiga träbåtar och skepp. Kölen är att betrakta som båtens ryggrad. Båtens eventuella barlast, som också ger stabilitet, är ofta placerad nära kölen. På en modern segelbåt utgör kölen förutsättningen för att båten ska kunna kryssa. Kölens uppgift är tvådelad, då den dels genom sin vikt ska motverka den krängning som uppstår när vinden drar i seglet. Och på så sätt vill välta båten. Dels minska båtens avdrift, det vill säga benägenhet att driva i sidled i vindens riktning när båten kryssar. Och seglet, det är en duk som fästs i båten. Den överför vindens energi, i det här fallet den helige andes ledning och kraft. Så att farkosten, du och jag, vi förflyttas. Vad bra, vi förflyttas från 2018 till 2019. Vi förflyttas av den helige andes kraft i våra segel. Ett segel fungerar aerodynamiskt, precis som en flygplansvinge då. Den ändrar riktning på vinden som strömmar runt seglet och skapar därmed ett undertryck på läsidan. Ett segel pressas ej, det dras fram av vinden genom undertrycket. Åh, det här tycker jag var så bra. Wow, wow. Gud pressar oss inte, utan han drar i oss. Visst är det bra? Han står inte och trycker oss framåt så, utan han kom. Det undertrycket gör att vi längtar, vi törstar. Precis som ett segel som dras fram. Jag har aldrig tänkt på att en segelbåt dras fram. Man tänker att den trycks ju fram av vinden. Men den dras fram. Wow. Så bra. Guds ord är som kölen och den helige ande svind i seglen. Som det pågående, uppenbarade ordet ger oss styrfart som håller oss i rätt riktning. Hur ska vi sammanfatta det här då? Jo, att Gud har en plan för var och en. Precis som för Jesus barnet. Att Guds ord ska bo i fullbordan. Så har Gud en plan för dig och mig. Att Guds ord i oss ska gå i fullbordan. Och det finns en kamp om det. Om att gå i linje med den planen. Redan från när vi föds. Men det är en daglig kamp. Och då behöver vi ta till oss Jesus som ordet. Och omfamna ordet. Alltså få insikt. Förstå på ett nära sätt. Där Jesus bor i oss genom sin ande. Då kan vi också lyssna, förstå och höra varje dag. Men också ta emot från andra syskon. Som på ett kärleksfullt sätt ger input och hjälper oss att leva i förståelse. Och att vi också har så mycket kärlek så att vi också vågar dela det som vi ska dela till våra syskon. Och vi tillåter andra att tala in i våra liv. Och våga tala sanning till andra. Och att leva i Guds nåd. Att inte leva av fördömelse. Att lämna det som kan vara grämelse och det som ligger bakom. För att gå in i, röra oss framåt. Och stå fasta med kölen i de här löftena. Alltså Guds ord och Guds löften för våra liv. Och att varje dag ta emot andens vind i våra segel. För vi ska kunna föra oss framåt i det som Gud har. Tycker vi ska göra det 2019. Är ni med på det? Amen. Det som jag har sett framför mig när jag har förberett mig inför den här predikan idag. Det är som en bild av hur, ni vet, man en kram. Man omfamnar någonting. Och så är ordet där. Hur du och jag, vi omfamnar Guds ord. Och hur det ska gå till för dig, det vet jag inte. Men det är ändå en hjärtats agerande i tro. Och något form av beslut är ju inblandat. Där vi väljer att jag tar emot Guds ord och jag omfamnar det. Och det är väldigt nära. Det är väldigt kärleksfullt. Det är inget som betraktas på avstånd. Utan det är något som är väldigt konkret. Jag vill bara be en bön och sen ska jag lämna över till Said. Tack Herre att vi får omfamna dig som ordet. Som blev kött, som blev människa. Tack att vi får omfamna din plan och du ger oss insikt. Kom heligande och blås i våra segel. Vi spänner ut dem. Men vi vill också säga ja till dina löften. Vi vill säga ja till ditt ord i våra liv. Det får ta utrymme, ta mycket plats och regera i våra liv. Tack Jesus. Tack för det året som väntar. Oskrivna blad. Som är skrivna hos dig, Herre. Herre, vi vill omfamna så att vi kan lyda. Inte av rädsla eller fruktan. Inte blind lydnad, utan en respons till dig, din kärlek och din nåd, Herre. Så att vi kan leva i denna lydnad. Kärlekens lydnad. Uppfylla de planer och syften som du har för oss. Och för våra barn, Herre. Eller för våra lärjungar. Och för de som står oss nära, Herre. I Jesu namn. Amen.